Hej på er. Emanuel Bäckryd heter jag och jag är medlem här i församlingen och ibland får jag förmånen att få predika. Och så blir det idag. Och så var det också faktiskt för ganska exakt ett år sedan när jag stod här inför 2024 och talade utifrån predikarens bok i Gamla testamentet. Och jag ställde då frågan: varför finns predikarens bok med i Bibeln? Jag menar, den är ju så otroligt pessimistisk, den här boken. Och jag ska inte försöka sammanfatta det jag sa för ett år sedan. Och vill du så kan du ju gå in på hemsidan och lyssna på den predikan igen. Men jag sa bland annat att predikaren fungerar som ett slags omvänt försvar av tron genom att den pekar på hur livet utan Gud ter sig. Och faktiskt så fann vi ett evangelium i den här dystra boken. Och jag sa också att predikaren nog är min favoritskrift i Bibeln. Så nu inför 2025, ett år senare, så tänkte jag att men om jag för ett år sedan inför 2024 talade utifrån predikaren kapitel 1, så kan jag väl nu inför 2025 predika utifrån predikarens sista kapitel. Och så blir det. Så inför det här nya året ska vi än en gång få lyssna på predikarens bok. Det blir liksom evangelium enligt predikaren del 2. Och rubriken jag har satt, den lyder så här: innan silvertråden brister. Innan silvertråden brister. Det är ett uttryck som kommer från den texten som vi nu då ska läsa. Predikaren kapitel 12, de 8 första verserna läser vi. Då står det så här: tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas, de år som ingen glädje har att ge, då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Då malerskorna slutat mala, de är för få. Då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren. Då dörrarna mot gatan stängs till. Då ljudet från kvarnen dämpas. Stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang. Då man bävar för en back och för fasorna på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan släpar sig fram och kaprisfrukten mister sin kraft, då människan går till sitt eviga hem och gråtan och väntar på gatan, ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister, kruset krossas vid källan och brunnsdjuret går i bitar, då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Tomhet, idel tomhet, säger predikaren. Allt är tomhet. Och det var ju ganska dystert, kan man tycka. Inte minst det här sista, va? Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Faktum är att samma uttryck inleder predikarens bok i kapitel 1. Det ramar alltså in hela boken, va? Först som sist så konstaterar predikaren krasst: tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Och visst, utan Gud här under solen, som predikaren, det är ett uttryck som finns på flera ställen i boken, under solen, så ser det ofta ut så. För tillvaron präglas av förgänglighet, obeständighet, flyktighet. Och hela det avsnittet vi läste nu handlar om just det. För vad var det vi läste egentligen? Jo, vi läste en slags dikt över åldrandets och den kroppsliga svaghetens verklighet. Det var det vi läste. Åldrande och svaghet och kroppens skröplighet tas upp på ett väldigt vackert men också kanske skrämmande sätt i det vi läste. Det beskrivs hur ålderdom och krämpor och kroppslig svaghet successivt tar över och hur förmågor minskar med åren. Och det görs med ett antal bilder. Och med de här bilderna tar predikaren upp nedsatt syn, nedsatt muskelkraft, nedsatt hörsel, nedsatt röststyrka, nedsatt kondition. Han nämner också hur mandelträdet lyser vitt. Det är ett vackert sätt att säga att man kan bli grå eller vithårig med åren. Han beskriver också hur förmågan att, så att säga, skutta upp och ner som en gräshoppa, hur den minskar med åren. Men tänk på ett litet barn som skuttar omkring. Det är en förmåga som, ja, den minskar med åren. Och förmodligen nämner han också nedsatt sexuell lust i det här. Det är som man ofta tolkar det här med att kaprisfrukten mister sin kraft. Och så kröner han det hela med ett antal bilder om döden. Döden är bland annat som när en silvertråd brister. Ja, men det här var ju muntert en söndag förmiddag i januari, eller hur? Mm. Finns det något evangelium i det här då? Ja, absolut. Finns det goda nyheter? Men låt oss först verkligen lyssna på dagens text. Men låt oss ta in den en liten stund. Låt oss inte hasta över det här dystra allt för snabbt. Alltså, vi har nog en tendens att göra det, eller hur? Det är lite obehagligt, så vi går gärna vidare till sånt som är lite roligare att höra. Men texten finns ju där, tänker jag, av en anledning. Så låt oss därför nu en kort stund stå kvar i den. Låt oss stå kvar lite i det här obehagliga och liksom ställa oss frågan, men varför finns det här med i Bibeln då? Jo, tänker jag, det är väl helt enkelt för att det är så det är. Eller hur? Mitt liv, ditt liv hänger i den här silvertråden. Och en dag kommer den att brista. Och predikaren, han påminner oss om den här krassa verkligheten. Innan silvertråden brister. Och att åldras, att successivt förlora sina funktioner och somna in i döden. Den processen beskrivs alltså i den heliga boken. Och jag tycker det är ganska skönt att skriften är så ärlig, så jordnära, så verklighetstrogen. Den här beskrivningen syftar inte att göra dig och mig deprimerade, tänker jag. Utan det är att sätta ord på hur det är. För sann andlighet är ärlig, sann andlighet är autentisk. Sann andlighet blundar inte för livet som det är. Så jag säger tack gode Gud för predikaren. Så hur beskrivs döden här som vi var inne på? Jo, det var ett antal bilder. Döden är som en silvertråd som brister, som jag redan har sagt. Men också som en guldskål som går sönder. Som ett krus som krossas så att innehållet rinner ut. Eller som ett brunnshjul som går i tusen bitar. Och det är ju träffande på många sätt, de här bilderna. Men det är faktiskt inte det enda som sägs om döden. Döden innebär nämligen också enligt predikaren att människan går till sitt eviga hem. Och även om stoftet återvänder till jorden sitt ursprung, så gäller också att livsanden återvänder till Gud som gav den. Så mitt i det här krassa, realistiska verklighetsbeskrivningen så finns det ett hopp. Och i predikaren så är det här hoppet ganska diffust och vagt. Ja, det är kanske mest en antydan. Men glöm då inte att det här skrevs långt före inkarnation, kors, uppståndelse och andens utgjutelse. Det vill säga, det skrevs långt innan det fanns anledning att fira jul. Och långt innan påsk och pingst fanns som vi firade. Och det finns som sagt ändå konturer av ett hopp i predikaren. Och vi som lever med ett nya testament i vår bibel, vi kan fylla de här vaga konturerna med ett mycket tydligare hopp. För vi lever i en tid då vi kan fira jul. Det har vi nyss gjort, eller hur? Och vi lever också i tron på kroppens kommande uppståndelse. Och Paulus, han i Nya testamentet, använder bilden av ett frö som läggs i marken och dör, men som sen börjar spira och växa genom död till liv. Och nu ska vi läsa några versar från Första Korinthierbrevet 15, där Paulus skriver så här. Och det här fyller upp, så att säga, konturerna av det här hoppet. Första Korinthierbrevet 15, vers 42 och 43. Så är det också, skriver Paulus, med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Hör du det, du som kanske känner av att åren håller på att ta ut sin rätt, och du kanske känner igen dig själv i de här orden från predikaren? Det är ingen teori för dig, utan det är självupplevt. Vet du, ta idag med dig de här orden från skriften. Det som blir sått i svaghet, den svaghet som predikaren så väl beskriver, det som blir sått i svaghet, det kommer genom Jesus Kristus att uppstå med full kraft. Fullt av kraft. Det är evangelium. Det är goda nyheter. Genom dödens port till Kristus och därifrån till uppståndelsen från de döda. Det är så vi som kristna förstår predikarens ord om, när han talar om den stund då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. När vi dör så möts vi av Kristus. Det är vårt hopp. Man kan säga att när silvertråden brister, då faller vi in i Kristi armar. Och det tycker jag är ett fint sätt att tala om döden. När silvertråden brister. Ditt liv, mitt liv, det hänger som i en silvertråd. Och en dag kommer den att brista. Vi vet inte när, men när den brister, då fångar Herren upp oss i sina allsmäktiga armar. Så mitt i det här dystra som predikaren beskriver, så finns det goda nyheter. Kristus väntar på oss. Han fångar upp oss när silvertråden brister. Och det som blir sått svagt uppstår med kraft. Det var ett ord speciellt kanske till dig som inför 2025 känner av tidens tand och kroppens svaghet. Och nu till dig, ett ord till dig som känner dig full av kraft. För så kan det ju vara. Du kanske är ung och livet pulserar i dig. Underbart att det är så. Och vi andra gläds med dig. Det är en underbar känsla. Och till dig skulle jag i all enkelhet vilja säga, glöm inte vers 1 i det vi läste. Vad var det stod? Tänk på din skapare i din ungdom. I resten av boken så är predikaren väldigt tydlig med att det är okej att njuta av livet. Och jag menar att det är djupt kristet att ta emot de gåvor Gud ger oss och ta emot dem med tacksamhet. Så jag står inte här och säger, ja, se till att ha det tråkigt. Eller att det är fel att ha kul. Givetvis är det okej med glädje. Det är till och med en av andens frukter. Enligt Galaterbrevets den här välkända uppräkningen. Men en annan av de här frukterna enligt Galaterbrevet är självbehärskning. Och jag tror att vi i vår tid, i alla fall ja, många av oss, behöver växa in i ett större mått av just gudomlig självbehärskning. Jag menar, det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet, eller hur? Sociala medier, skärmar, informationsflöde. Så mycket som distraherar oss från livets stora frågor. Så mycket underhållning av olika slag. Ja, njuta av livet, det ska vi göra. Men låt oss se till att göra det med någon slags självbehärskning. Det vill säga nyktert och realistiskt. Och här hjälper predikaren oss genom att säga: tänk på din skapare i din ungdom. Ja, det gäller ju alla förstås. Även om det här sägs specifikt om ungdomar. För oss alla gäller att tänka på vår skapare. Men vad betyder det egentligen att tänka på vår skapare? Ibland kan det vara hjälpsamt att jämföra olika översättningar. En fransk översättning uttrycker det som att vi ska ta med vår skapare med i beräkningen. Tiens compte de ton créateur. Ta med Gud i beräkningen, i ditt livs ekvation. Det tycker jag är ett tänkvärt sätt att uttrycka det på. Ta med Gud i beräkningen. Det kommer inte gå ihop annars. En annan vanligare översättning av det här stycket, både i franska och engelska biblar, är att uppmana oss att komma ihåg vår skapare. Kom ihåg, remember. Kan man glömma bort Gud då? Remember, det låter som att man skulle kunna glömma bort Gud. Ja, man kan ju inte glömma bort Gud på samma sätt som man kan glömma bort något som har hänt. Alltså på det sättet. Gud är ju inte en händelse som vi kan glömma bort, så att säga. Men ändå kan vi i någon bemärkelse glömma bort Gud i bemärkelsen leva som om Gud inte fanns. Någon slags glömska i praktiken. Och jag tror ofta faktiskt att vi lever som om Gud inte fanns på många sätt. Rent, vad ska man säga, med religionsvetenskapligt språk så kan man sätta ordet deism på den attityden. Deism. En deist tror på Gud, ja. Men det är en avlägsen Gud man tror på. En Gud som inte har med vår vardag att göra. En Gud som är långt borta. Så tänker deisten. Och så lever han eller hon i praktiken som om Gud inte fanns. Och tendenser till det tror jag finns i det vi skulle kunna kalla för kyrkans sekularisering. Att även vi i viss mån lever våra liv, inte i alla stycken såklart, men i mångt och mycket som om Gud inte fanns. Och jag ska ta en liten illustration och ett minne från min studenttid. Det är länge sedan nu, det är snart 30 år sedan. Och det är inget dramatiskt minne jag ska berätta. Det är tvärtom väldigt vardagligt. Och jag vet egentligen inte varför jag kommer ihåg den här stunden så tydligt. För det var ju inget speciellt på ett sätt. Men uppenbarligen var det en väldigt stark insikt som kom där och då. Och som satte sina spår och som jag fortfarande ibland tänker på. Jag var 22 år och befann mig det året i England som utbytesstudent. Jag bodde i Bristol och under en period då på helgerna så reste jag runt rätt mycket. Jag menar, jag var ju i England, det är klart man ska se sig omkring. Och vid det här tillfället befann jag mig i Exeter i sydvästra England. Och eftersom jag reste runt en hel del den där hösten på helgerna så gick inte jag på gudstjänst speciellt ofta den perioden. För jag var ju på resande fot. Och i grund och botten, ja, men det är väl ganska naturligt. Jag bodde där ett och ville se mig omkring. Det är väl inget konstigt med det, eller hur? Och det finns inget dåligt samvete i det jag berättar nu. Utan det var ju på många sätt ganska naturligt. Men jag minns väldigt starkt den söndag morgon när jag var i Exeter och promenerade där i stan och tittade på gamla romerska fornlämningar som finns där i Exeter. Och jag ska se mig själv stanna upp och bara slås av en tanke att jag slogs av insikten väldigt starkt att det påverkade mig väldigt mycket att inte ha gått på gudstjänst under den perioden. Alltså jag insåg på ett väldigt konkret sätt, jag bara stod där, ja men oj. Jag insåg att gudstjänsten har en väldigt viktig påminnelsefunktion. Söndag efter söndag påminner gudstjänsten mig om vad som är viktigast i livet, Gud själv. Och nu hade jag inte varit på gudstjänst på ett tag. på ett antal söndagar. Och jag insåg att det där gjorde någonting med mig i min vardag. Gud var under den perioden inte riktigt lika verklig i min vardag. Därför att jag inte levde i den här goda vanan att gå på gudstjänst. Så gudstjänsten har en påminnelsefunktion. Den hjälper oss att varje vecka rekalibrera vårt sinne. Så att vi i vår vardag inte glömmer bort vår skapare. Glöm inte bort din skapare. Så, för att under 2025 i viss mån motverka vår egen sekularisering. För att få hjälp att i vardagen tänka på vår skapare. Så är mitt råd. Gå regelbundet på gudstjänst under 2025. Slarva inte med det. Sen kan det finnas alla möjliga skäl. Familjeskäl av olika slag. Hälsoskäl. Tänk på den text vi läste i Predikaren kapitel 12. Det kan finnas alla möjliga goda skäl som begränsar hur ofta vi kan komma hit. Naturligtvis är det så. Och hur som helst så är vi ju inte, vi odlar ju inte legalism här. Vad betyder det? Jo, men vi är ju inte lagiska i bemärkelsen att vi lägger på varandra tunga bördor och så går vi omkring och tynger varandra med de här bördorna som vi lägger på varandra. Det är inte det vi pratar om nu. Det är vi överens om, hoppas jag. Det är inte det jag predikar. Jag predikar inte att ja, du måste gå i kyrkan annars är du en dålig människa. Såklart inte. Jag predikar goda nyheter, möjligheter och hopp. Det är det det handlar om. Och om du vill lyssna till ett råd så skulle jag vilja säga gör allt du kan för att så ofta det är möjligt gå på gudstjänst. Delta i bönerna, i sångerna. Ta del av bröd och vin. Lyssna på ordets förkunnelse. Ge. Marinera din kropp en gång i veckan. Åtminstone. I en miljö som är inriktad på den treenige guden. För det är ju vad en gudstjänst är. Att vi, det är en samling där vi ställer Jesus i centrum och hjälps åt att komma ihåg vem han är, vem han uppenbarar och vad våra liv ytterst handlar om. Så glöm inte bort din skapare under 2025, som predikaren säger. Glöm inte din skapare. Oavsett om du är ung eller gammal. Se till att låta gudstjänsten, någon gudstjänst, gärna här, men ja, inte nödvändigtvis här, för vi har ju inte monopol såklart. Men låt någon gudstjänst prägla din veckorytm. Det tror jag är ett bra råd inför 2025. Så, vad har vi talat om idag? Jo, vi har sett att Bibeln är väldigt realistisk. Bland annat genom att predikarens bok kapitel 12 påminner oss om tidens gång, kroppens svaghet och skröplighet. Men i predikaren finns också en antydan till hopp. Ett hopp som vi som lever flera tusen år senare, vi ser det klarare och tydligare. Hoppets vaga konturer i predikarens bok, de kan vi fylla i. Och när vi gör det, när vi fyller i de här konturerna, så upptäcker vi att hoppet har formen av ett kors. Och Paulus, han talar om för oss att det som blir sått i svaghet kommer att uppstå fullt av kraft. Vårt hopp är att när silvertronen brister så kommer vår Herre att fånga upp oss i sina allsmäktiga armar. Och sen bär han oss vidare mot uppståndelsens dag. Och i väntan på det, den dagen som vi inte vet när den kommer, så uppmanas vi att inte glömma Gud här och nu. Och i vår tid blir det rätt så att vi inte tar med Gud i beräkningen, för det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Men en konkret sak vi kan göra, som sagt, vecka efter vecka, är att påminna oss själva och varandra om vem Jesus är. Och det gör vi till exempel genom att komma hit och gå på gudstjänst. Så se till att under 2025 fortsätter göra det du har gjort idag. det vill säga komma hit. Och låt oss tillsammans när vi möts medverka till en atmosfär som gör det naturligt att komma tillbaka. Tänk på din skapare, skrev predikaren för länge sedan. Det vill säga, glöm inte bort vår Herre. Det gällde då, det gäller idag. Det gäller i ungdomen och i ålderdomen. Det gäller under livets alla olika faser. Vi ber en bön. Tack Gud att du är hela livets Gud. Att du alltid bär oss. Du alltid finns nära oss hur vi än har det. När vi är starka, unga, friska så finns du där. När vi känner av sjukdom och andra former av kroppslig svaghet av olika slag så är du också där. Och den dagen silvertråden brister, då är du också där. Tack att du bär oss, du lyfter oss, du leder oss dag för dag. Och låt oss inför det här nya året verkligen få tänka på dig, ställa dig i centrum för våra liv. Hjälpa varandra att leva i din närhet varje dag. Tack att du är med oss nu och för alltid. Amen.